Så mycket. Det är så mycket.
Ja, det blir så här, vänta, vad sa du?
Ja. Host, host. Det här är Dubbelliv, en podd om hedersrelaterat våld och förtryck av brottsofferjouren Värmland. Och jag som leder podden heter Rasal Narimani. Och Ilona är tillbaka.
Ja, hej.
Hej. Hur mår du?
Det är bra.
Det är bra.
Ja.
Du kommer direkt från tenta.
Jajamän, det är så skönt att bli klar med första året nu. Mm.
Det var sista nu inför sommaren.
Näst sista.
Näst sista. Ja, du har mer på gång.
En omtenta.
Ja, men det är så det ska vara.
Ja, exakt.
Omtenta hör till.
Precis.
Mm. Ja, just det första året.
Mm-hmm. Mm.
Har du valt rätt?
Jag tror det.
Mm.
Det vart vissa ämnen känns rätt och vissa ämnen känns fel, men utbildningen som helhet är ju det jag vill vara. Mm. En politiker.
Ja, kul.
Ja.
Ja. Om man tänker dig några år tillbaka, tänkte du att du skulle flytta hemifrån och flytta till storstaden Karlstad och plugga på universitetet?
Om några år sedan, jag hade det som alltid ett mål. Att jag kunde inte se mig själv och bo hemma längre. För jag ville vara självständigt jättemycket utan mina föräldrar.
Mm.
Jag hade det som ett mål att 2019, att jag ska flytta hemifrån. Men jag hade inte planerat hur.
Mm.
Och sen blev jag antagen till Karlstad. Och jag bara, kanske inte det. Och så bara flyttade från mina föräldrar.
Mm.
Det var ju någon tanke i bakgrunden, men inte liksom att någonting jag har jobbat så hårt på.
Mm.
Ja. Så.
Men jag tänker på hur var det när du var yngre? Kändes det självklart att du kunde och skulle läsa vidare, eller kände du att det blir svårt att flytta hemifrån?
När jag var yngre så var det jätteviktigt för mina föräldrar att jag ska plugga vidare, men de ville helst att jag ska vara nära hem, helst i Västerås typ. Och jag inte behöver flytta hemifrån och jag behöver inte ta ett lån från CSN. De kan fixa maten, de kan fixa disken, de kan fixa tvätten. Det är bara liksom att jag ska vara kvar hemma.
Ja.
Så de tog det ganska bra.
Mm.
Det var lite tufft för dem att jag skulle flytta hemifrån, men ja. Det gick bra så länge.
Mm.
Ja.
Vi ska ju prata lite om begränsningar och så i vardagen när man lever med hedersnormer och vad det kan innebära. För en del så gäller ju, det är ju mycket begränsningar i vardagen. Alltså vardagliga saker som att vad man ska ha på sig, vilka vänner man ska ha, och tänker också mycket kring att flytta hemifrån.
Mm.
Och det är liksom, det är stora steg.
Det är sant. För just det här med vardagar kan det vara jättevanligt hos ungdomar. För typ speciellt för tjejer, liksom efter skolan så är ni hemma.
Mm.
Vissa föräldrar kan kolla busstider. Varför tog du inte den här bussen? Varför är du hemma 10 minuter sen? Liksom?
Mm.
Och det kan vara också att de får inte fika. De får inte köpa. De blir ju kontrollerade på allt på sina vardag.
Mm.
Till och med deras konto, bankkonto. Deras föräldrar har koll på det. Vissa frågar andra om de kan swisha, eller om de kan köpa åt dem saker.
Mm.
Som ja, det kan vara cigaretter eller vad det kan vara. Och så swishar de pengar och så skriver de något annat bara för att deras föräldrar ska inte hitta. Eller ska de inte frågasätta vad de har köpt liksom. Så den här begränsningen, den är jättevanlig på vardagen. Och just för unga, det blir svårt för dem att upptäcka att det här är heder. För det händer varje dag. Mm. Och man tror att det här är, eller så ska det vara. Det är okej att min bror kontrollerar mig vart jag går. Vilken gata, med vem jag går.
Mm.
Med vem jag sitter, hur jag sitter, hur jag pratar. Och det blir också lite mer jobbigt för den som är utsatt. För de behöver alltid tänka på hur de är. De behöver alltid tänka hur jag ska prata, hur jag ska sitta. Man ska vara på sin vakt typ. Och vara alltid uppmärksam på vem som finns omkring mig. För den här personen kan säga till min kusin och min kusin kan säga till min bror. Så det kan sprida sig fort, ryktet liksom.
Tänker du också att man lär sig ganska snabbt att dölja det man gör? Man blir väldigt duktig på att ljuga helt enkelt.
Ja, jag kan säga från mina erfarenheter. Jag ljög jättemycket för mina föräldrar. För att jag var rädd från deras reaktion. Eller hur de ska bemöta mig på saker kanske de tyckte inte om. Så jag kan säga att ljuga för föräldrar, att ljuga för sina vänner till och med, för det är inte lätt heller att säga till mina vänner, nej, jag kan inte vara med på en fest eller jag kan inte gå ut och fika med er. Det blir ju typ att ljuga hela tiden för alla. Till slut så vet man inte vad man är längre.
Precis, och det berättar ju nästan alla att det är så. Man lär sig att ljuga, man blir väldigt bra på att ljuga.
Mm.
Och till slut kanske man också förlorar de vännerna man har, för att om inte vännen har det på samma sätt som man själv, och så att man hjälper varandra och dölja det, så blir det ju väldigt svårt att ha kvar vänner när man inte vet vad som är sant och inte sant till slut. Och man blir liksom, kan bli väldigt ensam i det.
Det är jättevanligt att bli så. Att man, som du sa, att man vet inte vad är sant och vad är falskt längre. För man har ju ljugit så mycket för många människor omkring sig. Så man bara, vad har jag sagt till dig och vad har jag sagt till henne? Mm. Så det blir ju lite mer att vem är jag liksom till slut? Och så känner man knappt sig själv. Mm. Efter man har ljugit för mycket för andra. Och man är tvungen att visa olika personligheter för varje person.
Mm.
Typ när man är hemma så visar man att man är skötsam. Man blir inte, eller man svarar inte pappa när hon säger någonting. Jag menar att man ska inte vara uppkäftig.
Mm.
Och sen när man med skolan så ska man vara rolig och skratta och visa att allt är bra hemma. Och sen när man med vänner så är det, så det blir ju så att man behöver hitta på olika personlighet.
Mm.
Och det kan dra på energi.
Mm.
Att man blir liksom helt slut efter ett tag. Och då kommer den här psykisk ohälsa.
Ja, men jag tänker måste ju vara svårt att hitta tillbaka till vem man är, till sig själv.
Ja.
På något sätt. Ja. Eftersom tonårstiden är ändå den tiden där man skapar liksom sin personlighet på något sätt.
Ja, precis.
Man provar saker och så.
Ja, och när man inte har den här grunden eller tryggheten hemma, att man är ärlig med sina föräldrar. Såklart alla tonåringar, de ljuger ju på något sätt för sina föräldrar. Men just för de som är utsatta för heder, de är ju, alltså sedan de är barn, de försöker hitta på saker för att deras föräldrar ska inte veta att de har gjort någonting.
Mm.
Och det kan vara från det lilla minsta man inte tänker på, typ att cykla.
Mm.
Typ att man sitter på en cykel, för en tjej är ju någonting man får inte.
Mm.
Typ att när de får inte säga till sina föräldrar att jag har cyklat. För då kan det uppstå jättemånga problem. Och så kan de göra en bättre oskuldstest. Eller vad det är. Ja, precis.
Mm.
För ja, så de här saker gör att man inte har någon grund för att bygga sin personlighet. Och när de inte har någon trygg för att gå och fråga dem utan att bli bestraffad, att de frågar för mycket, så är det blir ingen stabil grund för dem.
Nej.
Och det påverkar ju deras, när de växer och hur de bygger upp sina personlighet och så här. Mm. Ja.
Just det här, vi pratar ju mycket om flickor främst, vad man får och inte får göra, och tänkte vi kanske kan också liksom gå tillbaka till vad det egentligen handlar om. Det här med hedersstrukturer och vad är det som gör att föräldrar är så rädda för vad flickorna gör. Jag tänker, en är ju trycket från familjen och från släkten och vad alla ska säga.
Mm.
Och det är ju också mycket där, vad ska andra säga? Och exakt. Vilka är de andra? Vilka är andra?
Och, precis.
Och alla säger, andra ska
ja, exakt. Säga. Vad ska folk säga? Ja. Vad ska de säga? Jag faktiskt, från min erfarenhet, har jag alltid haft tjafs med mina föräldrar över det. För alltid deras svar var, vad ska folk säga?
Mm.
Jag bara, vem är de?
Mm.
Och sen, man ska skämmas, man ska ha skam i kroppen. Men inte på det sättet som den svenska kulturen handlar om. Skam i kroppen är ju att man ska inte vara uppkäftig, man ska inte säga ifrån, man ska respektera de äldre även om de inte respekterar.
Mm.
Tillbaka, man ska skämmas, man ska vara tyst, man ska inte prata högt, man ska inte ha för lätta kläder, man ska täcka sig. Och det är det som gör att heder mest för flickor. Och det är så här, vad ska andra säga? Vad ska min granne säga om dig? Ja, de kommer till mig och säger att din dotter har inte på sig bra kläder. Eller jag såg din dotter gå med en kille. Eller jag såg, det kan vara min farbror, det kan vara min granne, det kan vara alla från min kultur, alla från min område kan man säga.
Mm.
Det är där som är, vad ska folk säga? Mm. Men egentligen, jag tror inte folk ens bryr sig. Och jag brukar alltid säga, så mina föräldrar blir jättearga, men jag brukar säga, jag bryr mig inte vad än folk säger. Och så jag säger, jag skäms inte. Så det brukar bli tjafs efter det, för man blir ju typ så här stämplad som man inte skäms.
Mm.
Eller man inte har skam i kroppen. Men egentligen det jag vill göra är ju någonting naturligt liksom.
Ja, det är ju det också. För det är ju liksom, vad vill man göra? Men vad vill en 9-åring, 10-åring, 11-åring? Vad vill man göra? Man vill vara ute efter skolan en liten stund och leka. Man vill vara med vänner. Man vill sitta och smsa. Man vill kolla på tv. Man vill gå och fika. Det är ju liksom inga konstiga vardagliga saker man vill göra.
Men det är ju lite mer också att just flickor får inte lika mycket tid för att vara barn. De får lära sig att bli vuxna redan när de är 9 eller 8 år. Och det är ju för att de ska förbereda dem för att bli bra hemmafruar.
Mm.
Du ska laga mat, du ska lära dig att diska och tvätta och städa och göra allt för att du ska bli en hemmafru.
Mm.
För när du ska gifta dig, din mans familj ska vara nöjd.
Mm.
Så just flickor är ju uppväxta för det här.
Mm.
Att du har inte tid för att leka. Du har inte tid för att vara barn. Du har tid för att du ska lära dig att bli en bra kvinna. Och bra kvinna innebär att föda barn. Inte vara uppkäftig. Säga ja och laga mat.
Mm. Men tror du också att det är mycket det som gör att det är svårt kanske för skolan att upptäcka den här problematiken? För att man tänker att flickor, alltså pojkar och flickor är ju barn. Fram tills man är 18 räknas man ju som barn. Men jag tänker i hederskulturen så är man ju inte barn. Det är ju precis som du säger. Man är ju man är barn och sen är man vuxen. Ja. Man har ingen, den här tonårstiden finns på något sätt inte.
Precis, ja.
Och ibland så hör jag kuratorer också säga att gud, jag har flickor på min skola som pratar om äktenskap.
Mm.
Och de är 13, 14, 15 år. Och det är klänningar hit. Och det är ringar. Och de har liksom koll på läget. Och vissa tycker att det är konstigt. Och andra tycker att ja, men det är ju, deras kultur är ju så.
Mm.
Och inte säger någonting.
Ja. Det där kan gå på mina nerver. Ärligt talat. när. Enligt lagen. Så är man barn tills man är 18 år. Efter 18 år så kan man bli vuxen. Man kan bestämma över sig själv. Men fortfarande, lagen säger att barn ska inte gifta sig. Vad är min kultur säger? Vissa kulturer säger att vi ska döda varandra. Ska vi göra det bara för min kultur säger det? Menar, lagen i Sverige säger att man får inte gifta sig när man är 18. Jag bryr mig inte om kultur. Jag tycker att det borde ha varit mer liksom. Jag menar att om min kultur säger att jag ska gifta mig. Eller jag måste vara gift när jag är 15-16. Och lagen inte säger någonting. Då tycker jag att det här är ingen lag.
Mm.
För det här är ju också mänskliga rättigheter. Jag har rätt att vara barn. tills jag är 18 år.
Men varför tror du att man tänker så då? För det är ju klart, alla gör ju inte det. Det finns ju många.
Ja, många är ju rädda för att de blir stämplade. Som att jag gillar inte deras kultur eller ja, ordet rasist. Mm. Kommer direkt fram.
Mm.
Du är rasist. Men alltså, det är inte rasist om du säger åt någon att det här är fel. Mm. Och sen ja, bli kallad rasist. Jag bryr dig inte.
Nej, men jag tänker här också att det är ju jätteviktigt att de som finns runt omkring det här barnet verkligen man gör sitt jobb dels, men också har rektor och lärare och alla ja. Ska göra på samma sätt och att man är väldigt tydlig med det på exakt. Sin skola att
ja.
här så är inte det okej, här gör vi någonting åt saken. Och då tänker jag att om alla gör så
ja.
Överallt ja. Så kanske det blir lite svårare att komma undan än att på ett ställe i en kommun så ser man mellan fingrarna medan i en annan kommun är man stenhård. Så
ja, precis. Ja, det borde vara så. Typ, du som en lärare eller kurator eller du som jobbar inom socialtjänsten. Det ingår i ditt jobb att om ditt barn är i fara eller ett barn ska inte gå i skolan längre eller de ska gifta sig eller bli tvånggifta, så är det ditt jobb att anmäla. Det är ditt jobb att du ser eleven 8 timmar varje dag, 5 dagar i veckan. Du ser hur de är, deras beteende. Så det borde, alltså de som är mer med barn borde upptäcka det tidigare så de hindrar att det ska bli jobbigare i framtiden. För ju äldre de blir, desto de här tankarna sitter fast i hjärnan och det blir bara jobbigare och jobbigare att jobba med det. Så.
Och det är ju lite det vi har pratat om också, tänker jag, med begränsningen att det börjar väldigt tidigt. Mm. Att man skulle lätt kunna upptäcka det på ett barn som är 6-7
ja.
Och ibland yngre också.
Ja.
Att det här barnet lever med väldigt hårda begränsningar när det gäller skolaktiviteter, ja. Vänner. Och allt. Vet man vad man ska ställa för frågor
ja,
och liksom ser det, så tror jag att man kan se det väldigt tydligt.
Mm. Ja, det syns tydligt. Mm. Men det handlar ju bara, som sagt, om vuxna vill ta lite mer ansvar eller våga ta ansvaret att anmäla barnet om den är i fara.
Sen tror jag också att många tycker att det är lite otydligt vad heder är för någonting. För att det finns liksom ingen checklista.
Nej.
Utan det kan vara så olika för alla. Ja,
precis. Det är olika för alla. Det finns ingen checklista. Men av den lilla minsta, när man misstänker någonting, så ska man följa efter den här tanken eller känslan man har fått att den här barnet är utsatt. Är han inte eller hon, är de inte utsatta så bra. Mm. Men är de utsatta så det är bra om du fortsätter med anmälan så det inte blir värre. Så det är ju svårt att upptäcka. Mm. För barnet själv vet inte heller.
Nej.
Men man som är vuxen så borde man, finns ju några tecken man kan upptäcka.
Ja, för ibland så är det så att man är kanske inte utsatt för fysiskt våld. Alltså man är väldigt begränsad och utsatt för psykiskt liksom våld i just det att man måste ha tröjor som går liksom är långa eller man får bara ha uppsatt hår eller man får inte ha nagellack. Det är liksom, det byggs ju på, det blir ju mer och mer saker man inte får göra ju äldre man blir.
Vi hade i min gymnasie tjejer som hämtade smink med sig till skolan. Mm. Satt och sminkade sig i början och hade annorlunda kläder. Sen i slutet av dagen så gick de till toa, tvättade av allt och bytte kläder och sen gick de hem. Och lärare kunde se det. Så det här med begränsningar, det är ju mer ibland psykiskt.
Mm.
För som invandrare föräldrar, när man kommer till Sverige, det första man ska inte slå barnet. Mm. För socialen kommer ta dem. Det är liksom, det är standard det för alla. Ja, precis. Alla vet det. Så de vänder sig lite mer till psykisk misshandel kan man säga. Eller vad säger man? Ja. Typ som, du ska inte vara så, du är bevakad. Man känner sig liksom att det är någon som tittar på dig hela tiden.
Vad ska vi säga till en tjej eller en kille som sitter och lyssnar på oss nu? En ungdom.
Skäms inte. Jag skulle säga att man ska inte skämmas för det man är. Det handlar att man ska tro på sig själv. Det är jobbigt, men jag brukar säga fake it until you make it. Jag gjorde så. Jag låtsades hela tiden att jag var stark mot mina föräldrar. Mot hela miljön jag var runt mig. Men alltså innerst i, jag skakade. Men liksom jag fortsatte bara, nej jag är stark, jag klarar det här. Jag skäms inte för den jag är. Jag skäms inte att jag har åsikter på allt. Och jag trodde på mig själv även om jag var rädd. Men det bygger på. Lite, man får ju lite, vad säger man? Man går tillbaka några steg men man går ju framåt fortfarande. Så våga vara dig själv. Även om det är jobbigt och även om du är rädd.
Ja. Och ta hjälp om du behöver någon att prata med.
Exakt. Mm. Ta hjälp om någon, om en inte lyssnar på dig, gå till någon annan. Skäms inte.
Ja. Tack Ilona för att du ville vara med igen.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på Dubbelliv, en podd av Brottsofferjouren Värmland. Jag vill säga tack till Rasmus också som skötte tekniken. Och tack till Scandia Idéer för livet för att vi har fått möjlighet att spela in den här podden. Hej då!
Hej då!